En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till den allsvenska podden här på Sportbladet. Patrik Zyket är jag, med mig i studion Per Boman, Simon Bank, för att prata om premiäromgången. Vi är här med den svenska kuppen och träningsmatcher och försäsongsläger i Marbella och så vidare. Det är ju nu det börjar, eller hur?
Det är nu det börjar. Simon Bank har tajmat in en sån där vårförkylning precis lagom till allsvenska premiären. Då vet man att det är på gång på något
sätt. Allergi kallas det, va?
Ja, kan vara.
Gräsallergi.
Det är töntigare, men ja, jag tar det.
Det har vi väl i den här ligan, va? Viss gräs. Hybridgräsallergi, kan man ha det?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det här med att allsvenskan ska börja nu, jag tycker alltid det, förr i tiden för 10 år sedan, då var det som att nu har vi inte haft någon fotboll på länge och nu börjar allsvenskan äntligen. Nu känns det som att det här pågår ju året om för alla liksom, att hela intresset för allsvenskan har ju vuxit så enormt liksom, all rapportering och med försäsongsmatcherna, med cupmatcherna innan allsvenskan, så det känns som att vi har fått en världens längsta allsvenska som bara pågår hela tiden, vilket ju i grunden är bra.
Det kan kännas så. Men faktum är att allsvenskan ska börja på lördag. Vi ska prata om premiäromgången. Det är liksom, om det är någon gång på året som man känner lite redovisningsplikt ändå, så är det väl inför första omgången. Alla leder ju ligan samtidigt här. Det är ju relevant att prata om allihop. Vi har Djurgården Malmö, vi har Gais AIK, Hammarby Blåvitt, Häcken BP, Elfsborg Mjällby, IFK Norrköping, Öster, Halmstad Degerfors, Värnamo Sirius. Så, nu har jag nämnt alla. Nu kan vi prata.
Vi klarar nu.
Nu kan vi prata om storlagen bara. Nej, det ska vi inte göra. Men vi ska börja med det som förstås är helgens stormöte. Nämligen det mellan Djurgården och Malmö. För hur det än är att alla ligger på samma poäng nu, så kommer inte alla ligga på samma poäng i slutet på den här säsongen. Och två utav lagen som kommer ligga rätt högt upp, tror jag i alla fall. Och ganska många i det här för tipset som gjordes i Allsvenska Bibeln tror samma som jag. Ett, att Malmö antagligen kommer vinna den här serien i slutändan. Och att Djurgården kan vara laget som kan utmana. Man har fått in sin anfallare till slut efter att ha letat med ljus och lykta hela vintern. Vad är ni mest liksom sugna på inför den här mötet till helgen?
Men framförallt så är det ju, det är kul att se att det kommer en premiäromgång där det finns ett par matcher som är så där. Om man vore SEF eller Svenska fotbollsförbundet, så har man valt matcher. Då har man valt just de här. Och att starta med Djurgården Malmö är ju en sån match. Mm. Och det finns väl en berättigad förtroendekris för alla som gillar konspirationsteorier. Tänk, men de kupplottade här om sisten, så det var rent publikt, så var det en möjlighet på 16 att dam- och herrkuppmatcherna skulle falla ut precis så där publikt perfekt som det blev. Mm. Det vill säga hemmatch för Malmö, hemmatch för Hammarby i damernas både semi och final. Med det sagt, så man ser jättemycket fram emot att se den här matchen. Och också Djurgården mot Malmö är ju en kul match för Djurgården på sätt och vis. En väldigt jobbig match för Malmö FF att få. Att starta med ett ändå adrenalinpumpat Djurgården på plastgräset här uppe i Stockholm. Inte optimalt för Malmö på något sätt. Skulle Malmö åka härifrån med 3 poäng, så blir det en bekräftelse av alla, vad alla oddsen visar. Skulle de inte göra det, då får vi en liksom adrenalinspruta in i hela allsvenska projektet på något vis.
Ja, precis som den första omgången. Det är ju fortfarande allt på något sätt kan hända i första omgången. Det är ju, det finns ju ringrost kvar, det finns
Malmö ledde ju serien från första omgången till sista omgången i fjol. Det här tror han. Kommer de göra det i år igen, då måste de slå Djurgården och förmodligen göra dem ett par mål också. Så det är ju en utmaning om ett annat.
Det kommer vara bra stämning på läktarna, kan vi förvänta oss också. Vad förväntar du dig på planen, Per? Framförallt från Djurgården då, som vi kanske känns som det vi vet lite mindre om än Malmö.
Ja, alltså oron då bland djurgårdare var ju väldigt stor efter den här hiskeligt usla cupmatchen mot Oddevold för kanske en månad sedan ungefär. Sedan dess har det gått ganska snabbt ändå för Janni Honkavaara att få ordning på Djurgården, snabbare än vad jag trodde, med framförallt då dubbelmötet mot Paphos, som ju verkligen tog en oerhört fin och lyckad utveckling för Djurgården. Att det här, jag menar, jag kände ganska skarp oro då kring ganska många lagdelar i Djurgården, och nu har ändå en del bitar faller på plats. Stensson och Kylle ser bra ut tillsammans på sittande. Gulliksen funkar allt bättre som tia. Han var ju svag i början under Honkavara. Åslund kan man ha på en kant ibland också för att få in honom i spelet. Mittbacksidan, Une Larsson har liksom spelat upp sig och fått ordning på Tenno bredvid sig. Stål hittar formen lite mer. Kosugi vet vi har en hög nivå i sig. Och yttrarna har inte varit ett problem liksom, egentligen alls. Samtidigt som Tokmak Nguyen är ett väldigt stort hot som anfallare, även för han är ännu bättre till vänster. Så jag är faktiskt imponerad av hur snabbt de har fått ordning på det, givet hur illa det såg ut bara för ett par veckor sedan. Mm.
Är det någonting som ni tittar extra efter i Malmö som kan överraska? Eller vi känner det här laget, vi vet ungefär hur det kommer se ut, hur de kommer spela. Vi känner Henrik Rydström nu. Är det någonting, tror ni, som kommer överraska med den här säsongen från Malmö?
Nej, det är väl bara en vidareutveckling av det som vi har sett under två säsonger med Rydström. Att det är också sådär att mycket av det spelet och projektet har handlar om relationer mellan spelare och så vidare. Han har kemi och mekanik och automatisering av relationer på planen. Samtidigt som du måste föra in nya spelare. Och då krävs de nya spelarna också att det är intelligenta spelare, spontant intelligenta spelare som snabbt inordnar sig i ett ganska fritt sätt att spela på. Och där är man inte speciellt orolig. Alltså Arnold Sigurdsson, när han väl kommer in i laget, så han har alla de där bitarna. Så att jag ser bara ett förbättrat Malmö FF som går in i en säsong där de kanske inte då kommer att sälja bort kvalitet under säsongens gång, som man gjorde i fjol med Cornelius och med Nanasi, som ju försämrade Malmö från vår till höst.
Mm. Sen vill jag nämna det, Simon var inne på att det var liksom, kändes kul då, med kanske en smällkaramell då precis i början i premiären, eller två stycken får man säga, att det är med Djurgården, Malmö och med Hammarby, Blåvitt. Mm. Jag tycker ju att premiären är så stor i sig att jag gärna hade sparat de här riktigt stora publikmatcherna lite längre fram, för att det är så mäktigt att gå på en premiär, vilket fall känns nästan lite bortkastat att lägga den här typen av match direkt.
Mm. Ja, jag hör det. Samtidigt så jag vet inte. Det är ju de här stormötena och stormatcherna på något sätt som sätter färg på allsvenskan. Det är de som vi hela tiden pratar om. Det är de som med sina tifon och sin elektricitet liksom. Det är också, man vill bara kasta sig in i den här allsvenska säsongen, och då kanske det också behövs, känner jag. Vi har också tre stycken Stockholm mot Göteborg bataljer att ta sig igenom den här helgen, och det är ju alltid speciellt när Stockholm och Göteborg möts. Kanske inte minst då Gais AIK, där vi inte riktigt vet vad som vi har att vänta. Fjolårets supersuccé Gais och AIK, som ju gjorde en jättefin höst, har inte sett lika sprudlande ut under försäsong och cupspel. Det känns som att det finns en del frågetecken och kanske lite ångest redan på förhand i luften här.
Ja, alltså Gais slog ju AIK två gånger om i fjol. Precis, precis. Ska man också börja med sig, alltså mardröms start för AIK, såklart få Gais på bortaplan. Mm. Sannolikt som det ser ut fullsatt Gamla Ullevi, och AIK kommer med en skadelista som ju är liksom längre än det mellan Stockholm och Göteborg i princip. Tuff försäsong, inget anfallsspel som sitter, inga gratis målande forwards, och Gais som också haft en tuff försäsong, men det börjat ordna till sig på det sistone, så att deras kurvor har i alla fall vänt lite grann uppåt. AIK har inte vänt än. Så det är verkligen sådär som det ska med AIK. Det finns två dörrar ut från den här matchen. Den ena är att livet är toppen, vi är bäst, SM-guld, SM-guld. Och den andra dörren som ingen AIK vill öppna, den går ju till att nu är det kris igen.
Jag tycker det är intressant det som Bank nämner, att Gais slog AIK dubbelt upp förra året. Och det är ju att AIKs intensiva pressspel och väldigt fysiska fotboll som de hade med Thomasen förra hösten, som var väldigt lyckosam. Det skrämmer ju många lag. Det skrämmer ju ganska veka lag. Alltså man kan ju lätt bli... Ja, översprungen helt enkelt, överkörde, att man inte klarar att möta den intensiteten eller den fysiken. Till slut så kapitulerar man. Men om det är något lag som ändå kan stå upp just mot den typen av fotboll, så är det ju Gais som själva är duktiga på det. Sen är de inget enkelspårigt liksom tuta och körlag. De har ju fler lag i sitt spel ändå, men de kan spela så. De kan se ut som ett jävligt elakt championship-lag, eller om man säger championship för 10 år sedan liksom, om de vill det, Gais. Vilket gör att som Simon är inne på, att det lämpas inte för AIK att möta dem, framförallt inte en premiär. Så att jag håller med om att det här blir AIK, för de med sitt kryss för den här matchen, så det är en bra start, skulle jag säga. Mm.
Du nämnde det tidigare också. Vi har ett annat stor möte får vi verkligen säga mellan Hammarby och IFK Göteborg. Vi nämnde att det fanns ångest inblandat i matchen tidigare här. Det finns ju på ena sidan här, för IFK Göteborg har haft en väldigt stökig vinter, väldigt stökig uppladdning inför den här säsongen. Samtidigt så finns det väl lite liksom optimism igen, det gör det väl alltid.
Det är enormt mycket optimism nu liksom, i kring laget.
Inget lag i serien som är bättre än vad IFK Göteborg gör, för att man vet varifrån de kommer och man har sett spår av vart de är på väg någonstans. Så att det är en oerhört välmående sportsligt projekt för närvarande.
Och sen är... Man kommer in i den här matchen med att faktiskt ha pulveriserat Hammarby för inte så länge sedan.
Ja, och det finns ju någon då, vad ska vi kalla det, pervers logik i att någon elak logik i att många ändå tänker sig att nu när Allsvenskan väl börjar så de möter Bajen på bortaplan, att allting kan liksom falla på sitt huvud på något sätt nu. Alltså att Hammarby är ett helt annat monster på sin hemmaplan på konstgräset i jämförelse med man är på att spela på Ullevi på den gräsmattan för några veckor sedan, och det blir en helt annan utmaning givetvis. Sen har ju de sett helt okej ut under Billborn på just tre arena eller på som det nu heter, men det blir ju jättetufft för Blåvitt givetvis i den här enskilda matchen. Väldigt, väldigt tufft. Kanske en av de tuffaste matcherna på säsongen.
Ja, det är ju, alltså om man ska referera till sin egen känsla som någon sorts sanningsvittne, jag tror att känslan säger någonting. Det var att när IFK Göteborg mötte Hammarby i cupen och i Hammarby läger, alltså supportläger, så jag hade kompisar som sa att men, på sätt och vis vore det skönt att faktiskt åka ur här, göra en okej match och åka ur, så att Kim Hellberg får 2 veckor på sig i lugn och ro att få ordning på alltihopa inför den allsvenska premiären som väger tyngre. Och sen ser man matchen och känslan är nästan att Kim Hellberg vaskar matchen. Känslan är det. Han gör ju naturligtvis inte detta, men det är en märklig startelva. Men
prestationen var ju inte den han ville ha.
Den är katastrofal på jättemånga sätt liksom. Och det är en märklig startelva som sagt. Och så ja, de får rejält på nöten liksom. Det är 4-0. Blåvitt skena fritt. Och Hammarby får just det där. 2 sköna veckor. Omstart, hemmaplan. Fullsatt. 3 arena, heter det så? Mm. Mot Blåvitt som ju historiskt haft tufft då på inte på 3 arena men på Tele2 arena på plastgräset söder om Söder, så att ja, en helt annan match och som Per säger ett helt annat monster de går upp mot.
Det finns ju någon sån här gammal sanning om att det nästan är bättre att förlora än att, nu var det här kuppen och inte försäsong, men att nästan bättre att förlora än att vinna försäsongsmatcher, för det är då man lär sig, då man ser vilka hål man har istället för att en spelare plötsligt dyker upp och överpresterar under en försäsongsmatch och ställer till det för ja, uttagningar och startälvor. Vi har väl rätt höga förhoppningar på Bajen i övrigt, va?
Ja, alltså det, man har ju det. Alltså, det var ju en överprestation att komma tvåa förra året. Jättestor överprestation givet vad Kim Hellberg tog över för spelarmaterial och så. Det var väldigt starkt gjort, framförallt efter den där skakiga våren. Men det gör ju inte att de helt givet är för mig då den största utmanaren till Malmö i år, utan det var ju en hel del lag som i Allsvenskan underpresterade förra året, antingen över hela säsongen eller delvis, Elfsborg, AIK delvis, Häcken över hela säsongen, Djurgården halvt, ibland givet förväntningar på dem. Och jag tror att minst 3 av de här lagen kommer vara bättre i år. Samt som att jag misstänker att Hammarby kommer vara ungefär lika bra, vilket gör att jag ser väl kanske Hammarby snarare då mellan 3 och 5 då kanske, mellan 4 och 5, 6 än att de är 2-3.
Och är de det, alltså om de konsoliderar sig på den höga nivån sett var liksom projektet Hammarby som klubbbyggd Hammarby befinner sig, så är det en bra säsong.
Ja.
Det är absolut en bra säsong.
Vi har dessutom kanske i skymundan av liksom Gais AIK och Hammarby Blåvitt då, rent publikmässigt kanske, har vi också BK Häcken och BP som möter varandra. BK Häcken som ju såklart förväntas göra en bättre säsong den här än den förra. Man har fått in en ny tränare, det är en bra trupp. Och BP som faktiskt ser ganska spännande ut igen. De fortsätter bygga intressanta projekt. Och de har fått in lite rutin på deadline day får man säga också när Bahoui anslöt. Först vi börjar med BP. Jag är ganska nyfiken på att se dem den här helgen.
Ja, Alandine Kristiansson. Spännande bara det. Liksom, unga, ambitiösa. Alltså inte nya tränare. De har funnits i fotbollsmiljö väldigt, väldigt länge. Men som går upp med helt nya uppdrag på en helt annan nivå och sådär. Sen så är det ett spännande omklädningsrum med du säger Bowie, men alltså som Hovland, alltså det är så splittrat liksom. Det är ungar och gubbar i det där omklädningsrummet. Så ska det bli jättespännande att se. Och BP var ju bra redan i fjol och mycket av kvaliteten finns kvar. Alltså Timossi finns kvar, inte minst liksom. Så de kan de på något plan liksom bygga vidare på det de hade i fjol, så är det ett bra allsvensk fotbollslag.
Vi gjorde avsnitt i tisdags med Makoto och Disco. Då pratade vi om BK Häcken som ett av de här lagen som faktiskt kan smyga med och utmana högst upp i toppen. Det gjorde man inte förra säsongen, men det är lite nya förutsättningar nu.
Ja, så är det. Alltså, när jag tippade allsvenskan till exempel, då hade de fortfarande enorma hål på tre eller fyra delar av laget. Andreas Linde var ju besviken för året som målvakt. Han får ju se för han är bra nog. De hade ingen riktig högerback, framförallt när den omskolade Julius Lindberg var precis tillbaka efter en operation. De saknade riktigt bra mittbackar med Johan Hammars skada också då, och Faye ser bra ut, men ja, och Lode lite jag inte på. Och de har också problem med, ja det var väl där då helt enkelt. Sen har de ju centerpositionen sen tidigare som är också ett bekymmer. Men sen dess har de ju tagit in två stycken enormt fina värvningar i Bryce Wembango, och tror jag kan säga fel med högerbacken, uttalar namnet, ber om ursäkt i så fall. Men från Bodø Glimt som ju är väldigt, väldigt bra, och Leo Väisänen som mittback då, som var en av allsvenskans bästa mittbackar i Elfsborg innan han stack. Det här är två spelare som i min värld kan platsa i Malmö lika väl. Så jag tycker det är enormt fina förstärkningar, och hade jag vetat att de två spelarna skulle komma in så hade jag nog tippat Häcken tvåa, kanske trea, men trea eller tvåa istället för sexa. För jag tycker att det är så avgörande förstärkningar, och det gör dem till ett mer helgjutet lag. Och nu tycker jag egentligen bekymmer som finns framförallt är bara på centerpositionen. I övrigt så ser det väldigt, väldigt bra ut.
De ska också spela en cupfinal här snart. Vad ger ni dem för chanser på bortaplan mot Malmö? Men ger inte något lag jättestora chanser på bortaplan mot Malmö?
Nej, men Häcken, alltså, man ser alltså det där mittfältet de har, det finns ju liksom inga, det är Malmö som kan mäta sig då. Det är så oerhört hög kvalitet, och när man har sett Silas Andersen än så länge, så är det ju liksom en absolut allsvensk toppspelare, ung med utvecklingspotential, med allt det där, och Rygaard och Simon Gustafsson, det där det är dunder, det är dynamit att ha. Och sen så tror jag man ska liksom inte underskatta det där, att det var Paco Johansen med liksom fast i hand, känns ju nästan som en interimtränare när han kommer in. Det var ett självgående, självspelande piano väldigt mycket under Högmo på slutet, att spelarna går in, de bestämmer lite, idag spelar vi så här, idag balanserar vi så här, livet är toppen, det är SM-guld och allting är kalas, och sen så är det tränarbyte, så kommer det in en ny röst som ska liksom genomföra sin vilja, och jag tror att många av spelarna kanske svekpackar lite också, de var inte så sugna på att gå in och göra det nya jobbet med någon som de inte fullt ut litade på, och då blev det fiasko, det blev ett katastrofår på många sätt för Häcken. Nu är det omstart, nu finns det inga ursäkter längre, nu får de här senatorerna i spelartruppen visa att de vad de är gjorda av, och stå upp och spela för Jens Gustafsson och för klubben.
Mm. Vad tror du om den här matchen i helgen mellan Häcken och BP?
Nej, men det är klart att BP...
Lite mjukstart.
Nej, men BP går in med ett väldigt stort lugn, misstänker jag, den här matchen. Och att, ja, jag skulle säga att de är bra. De klart att de ska alltid oroa sig för botten, men jag upplever att de är mellan nionde och 12:e plats liksom, borde de vara i ett tips och sådär. Så jag tror att de är lugna. Jag tror de känner sig trygga. De gör till exempel en väldigt bra bottenmatch i gruppspelet mot Elfsborg. Och har flera fina prestationer under försäsongen. Det är ju ett av de lagen som har varit allra formstarkast. Och, trots att de har spelat ganska många unga spelare. Så att jag tror att BP går in med ett stort lugn i den här matchen och som ganska härliga underdogs.
Vi tittar vidare på matcherna som spelas. En annan spännande match som kommer ske lite i kanske skymundan över de här stormötena, det är den mellan Elfsborg och Mjällby. Två såklart oerhört välskötta föreningar. Elfsborg också tippade högt upp att vara med bland de där klubbarna i toppen. Mjällby, var har vi dem? Var har vi Mjällby?
Nej, det Mjällby, det är ju nästan
stabil sjunde plats.
Nej, alltså jag tycker att alltså Mjällby, alltså att bara kunna säga det, stabil sjunde plats är ju ett enormt liksom fint betyg till Mjällby, att man kan liksom nästan räkna med att de håller sig på inte räkna med att de kommer vara mellan 9 och 5 och 6. Det är ju nästan, i princip givet nästan. De har behållit de spelarna de har velat behålla. De har förstärkt de positioner där de ändå har släppt några. De har själva liksom, de är herre över sitt eget öde. De väljer när de säljer spelare, de väljer när de köper spelare. De har en jättefin ledarorganisation och de har ett liksom komplett lag utifrån hur de vill spela. Och de är också numera ett komplett fotbollslag med tanke på att de behärskar alla delar av spelet. Tidigare var de ju defensivt robust lag som ja, men gnetade och kämpade till sig och att det byggde på en stark solidaritet och lojalitet mellan spelarna i ett kollektiv. Nu har de ett helt annat uppbyggnadsspel, de kan behärska olika typer av motståndare, de låter inte andra lag så att säga bestämma hur matchbilden ska vara. Och det är ju en enorm revolution ju för Mjällby. Så att, jättebra lag, och det är ju Elfsborg också. Jag tycker, Simon, du nämnde ju nu att i Häcken att de har ett inmittfält som kan hota Malmö, men det har ju faktiskt, tycker jag då, Elfsborg också då på sikt under den här säsongen, när de får ihop den här trion med Magnusson, Besfot Seneli och Simon Olsson, så är det jävligt bra, enormt bra inmittfält som har extrem potential. Så det är jättefin match.
Ja, det ska ju. Och det är lite som du är inne på, sådär, att Mjällby, var de befinner sig som förening och som klubb. Sådär. Ja, men, Elliot Strauss spelar kvar. Rasmus Wikström försvinner. Norén kommer in. Alltså det är inte en klubb som blir mobbad runt förhandlingsborden i Allsvenskan längre. Och sen så, ja, det är lätt, vi har pratat mycket om det här förut med Pers blekingska rötter och allt det där, kunskapen att lite vi trötta på bilden av Mjällby som någon sån där ful liten ankung och outsider som beserar oddsen. Så de har ett jättestort upptagningsområde med massor med talang, närheten till Malmö som inte har kännat dem ganska väl, liksom någon slags samarbete med MFF, ska kunna ha en god ekonomi. Det är inte så, det är liksom inte ett lag som kommer från vidderna in i Allsvenskan. Kan man FF ha gjort under årtionden det som Mjällby håller på att göra nu, och toppar av med ett SM-guld till och med, så att den rollen finns, den positionen finns att ta i det sydöstra Sverige, och MIF står nu liksom längst fram i den kön och är absolut bäst rustad och blir det nya Kalmar FF.
Ja, exakt, verkligen. Eller för den saken skulle det bli mycket svårare numera eftersom storlagen har så mycket mer pengar i relation till andra jämfört med vad de hade kanske på slutet på 90-talet, tidigt 00-talet, men de skulle kunna vara ett nytt HBK. Om vi ser på vad HBK var i slutet på 90-talet, tidigt 00-tal.
3-0 mot Parma.
Ja, nej, men exakt. Mjällby har ju, Mjällby, de är ju näst största laget i södra Sverige liksom.
Kanske kan de få konkurrens på sikt av Öster. Nu är de uppe och ska spela allsvensk fotboll igen.
Solen går upp i öster igen.
Solen går upp i öster igen. IFK Norrköping på bortaplan. Norrköping som ju, det är svårt Norrköpingssupporten har inte glömt det, men som ju faktiskt vann SM-guld för inte så länge sedan. Mår inte riktigt lika bra som Mjällby till exempel, eller Sirius, ja, eller andra klubbar man ska utmana om.
Alltså ja och nej, känner jag. Alltså, lite som den andra kamratföreningen vi pratade om, IFK Göteborg, att du tar avstamp, du slår i botten med båda fötterna och sen så studsar du lite uppåt och så ser du ytan där uppe. Min bild och min känsla av Norrköping är att de har sjunkit så fruktansvärt djupt, ekonomiskt inte minst då. Det är ett dysfunktionellt jobbigt fjolår under Andreas Alm, tråkig fotboll, misslyckade spelarsatsningar, värvningar och köp. Ingenting att sälja och så vidare. Och sen så slår man i botten. Det minns jag att i vintras så slog IFK Norrköping i botten. Martin Falk kommer in, det är ungt, det är lite spännande, annan sorts fotboll. Det är återigen en satsning på grabbar från stan, ute på plan, unga killar som med rätt utväxling kan vara någonting som och liksom bygga vidare på och göra pengar av framöver och sådär. Så min känsla är att Norrköping mår ganska bra just nu med ny styrelse och så också, utifrån att han mådde så jävla dåligt alldeles nyss. Så att med liksom rätt skruv på en säsongsinledning, så tror jag att så kan det bli ganska okej ändå det här.
Ja, verkligen. Och det, jag menar, om man kollar på motståndaren Öster då, så är det ett lag som jag har mest ångest kring, för att jag har sett dem ganska mycket under första säsongen och är liksom egentligen ganska imponerad av mycket. Ändå tippar jag dem sist. Det är för att jag tror ju att, jag är övertygad om att minst en nykomling klarar sig kvar, för det gör de statistiskt sett. Minst en nykomling, ofta två, klarar sig kvar. Då tror jag Degerfors före Öster nu, för att jag upplever att Degerfors är kanske det enda bottenlaget som är lite mer pragmatiska än de andra. De är lite mer mindre fåfänga, de har lite mindre tilltro till en egen liksom idé om en expansiv risktagande fotboll, medans Öster och även HBK och Värnamo är lite tvärtom liksom. Därför trodde jag mer på Degerfors än dem, men jag ångrar lite för att Öster, inte främst för att de slog till exempel AIK med 3-0 där i försäsong, utan matchen mot Sirius tycker jag var otrolig i gruppspelet i cupen och såg väldigt, väldigt bra ut. Så att jag ångrar lite att jag tippade dem sist och skäms lite över det, för att Jag tror verkligen faktiskt att Öster kan ha någonting. Det som de då, eventuella risken är ju om de går på några, alltså om, för de går in med ganska stort självförtroende nu tror jag, och en tro på sin idé. Får de ett par käftsmällar i början så tror jag att den där självförtroendet kan sina ganska snabbt, och då har man inte så mycket att falla tillbaka på i defensiv stabilitet, misstänker jag, även om mittbacken är bättre än vad jag kanske trodde. Så att nej, Öster är väldigt, ska bli väldigt spännande
för
dig.
Öster också, jag menar, för mig som växte upp på 80-talet så känns det ju nästan bizarrt att Öster liksom inte har varit uppe i allsvenskan på hur länge det nu än är. Men också så här, Växjö, fin idrottsstad känns det ju som, i största allmänhet. Känns som att de har potential, om de bara kan liksom lyckas hänga kvar den här säsongen och börja bygga någonting, så känns det som att fan, kan Öster få igång den här gamla skorven igen, så kan man ju bli ett allsvenskt lag på riktigt.
Ja, alltså att det är en massive club, ja, är det ju i svensk fotbollshistoria. Det är ingen snack om det. Det finns en hel liksom akademi av stora, alltså mycket av svensk fotbollsmodern historia definieras utifrån från Växjö, med Björklund och Tommy Svensson och allt vad vi har liksom. Lite känner man ju så att när Jesper Jansson kommer in och rattar någon sorts konsultbasis det sportsliga projektet och sen lämnar efter en månad, och så Gärler som hoppar in med liksom varma händer från Örebro. Det känns inte superförtroendeingivande. Gör ju inte för liksom vart projektet Öster är på väg någonstans. Och sen är det lite, jag tycker att du pratar liksom om vad man går in med för, vad nykomlingar går in med för ambitioner och sådär. Där är ju the blueprint på den engelska, är ju det som Gais gjorde liksom när de kom upp. Och inte bara med fast hand, utan att sätta en modell i deras fall då, i Division 1 och Superettan, och sen lita på att de här spelarna, den här modellen, USPen som vi har, är att vi vet exakt hur vi spelar vårt spel. Vi har liksom satt det här på sen ska vi upp en trappa upp och göra det på nästa nivå, men att det är liksom kanske bättre än att förändra sitt spel. Att vi kan det vi kan, och vi kan det fruktansvärt bra, för vi känner varandra. Och där vet Östra ändå tvingats att göra om lite utifrån när de gick upp, och med spelartappen. De har gjort spelartapp som Gais inte gjorde. Tappat ganska mycket mål från Superettan när de kliver upp och så. Det kan göra mig lite orolig.
Från en nykomling till en annan då. Är det en tidig sexpoängsmatch i Halmstad? HBK och Degerfors. Om vi ska tro på kanske det ni säger, att Öster är den största, med det största hotet att kanske komma sist i den här ligan, ja, men då handlar det om ett par placeringar där ovanför att kriga om, för kanske till exempel Halmstad och Degerfors.
Ja, om man ska dra en klyscha så är det ju att för HBKs del så är det ju negativt att möta en nykomling första matchen. Jag tror att man ska försöka undvika att möta en nykomling i den första tre omgångarna, för att de har en, de är höga på livet då helt enkelt. Sen med HBK så just Degerfors tror jag faktiskt att det passar dem helt plötsligt att möta lag i botten som de inte kanske inte gjorde förut. HBK var ju faktiskt som alla, när de spelade Haglund fotboll så var de som allra bäst nästan när ett arrogant Stockholmslag kom på besök, alltså ett Djurgården, ett AIK, ett Hammarby, eller för den delen kanske ett Blåvitt eller Malmö. Så när de kom på besök, då var det som att hela stan levde upp och att man kände att nu kan vi verkligen slå dem helt enkelt. Vi kan göra livet till ett helvete för de här lagen. Det är ju inte samma HBK längre. Så att hade det varit för ett år sedan så hade jag sagt att nej, jag tror inte riktigt Degerfors passar HBK i en premiär, men nu kanske det gör det när ändå HBK har lite större ambitioner om att vara de som styr och kontrollerar matcherna. Så att jag har ju tippat att HBK åker ur i år, så att det är ju väldigt viktigt för dem, misstänker jag, att få en stark start, för de har väldigt, väldigt bra schema i början också. Men ja, jag är ovisst, känns som.
Jag tycker att det som var roligt under hösten, som jag tror kan vara liksom en slags karta för HBK in i 2025 också, det var att Haglundbasen fanns med en ganska självstödande fotboll på många sätt, en defensivt solid ramstark fotboll med inspärrade spelare. Sen så kom Johan Lindholm in och tryckte lite grann på gasen bara, släppte lite grann på bromsen, och det som spelarna utifrån den friheten svarade upp till tyckte jag var rent fascinerande att se. Det var som att se ett folk som reste sig, som så här, frihet, vilken grej ändå. Resultaten kom inte direkt, men man såg från match 1 i princip att oj, det är lite härligt och kul att spela fotboll i HBK igen. Och sen så kommer resultaten och poängen, och de har en riktigt fin höst till slut. Så kan de hitta den där balansen in igen, men att ändå vara ett kontrollerat spelande lag, men med en viss frihet att uttrycka sig också. Sen så kommer de ju från en, alltså en stökig väg in också med Vinicius haveriet.
Verkligen.
Som ju inte liksom, alltså man lever.
Var befinner vi oss där? Blir det någon lösning?
Nej, jag överklagat. Ja, det vet jag faktiskt inte, men det blir ju ingen lösning till att spela på ett tag, tror inte jag i alla fall, jag har ingen aning, men det är ju verkligen en stor smäll för HBK. Inte liksom, för han var ju, jag ska inte överdriva hur bra han var, men han var ju en 4+-spelare i HBK.
Och, ett och ett halvt plus lag.
Ja, precis, ja. Så det är ju väldigt ovanligt.
Har inte hur många 4+-spelare
Nej, de har ingen annan 4+-spelare. De har väl knappt så många 3+-spelare utöver det, så att det är ju en oerhört kvalitativ spelare. Och jag menar, för mig ska verkligen HBK beröm för att de såg det i honom. Det var ju många som, eller många, vi var en del i alla fall som såg och tyckte att han var spännande i Varberg och hade någonting, men det var helt starkt att se att det fanns en potential för en storspelare där vi, och de tog honom och han blev bra direkt. Så att de under Haglund får man ge, de hade en del bra scouting ibland och tog in en hel del bra spelare, men det är klart att det är ju pinsamt, är det ju för HBK att det har blivit som det blivit med Vinicius.
Klubben HBK också, Sveriges bästa organisation under så många år, så gör man sådana här nybörjarmisstag, är jättepinsamt.
På tal om mönsterklubbar tar vi oss det sista mötet av den här första omgången. Det är den mellan Värnamo och Sirius. Sirius har ju verkligen fått bära mönsterklubbs epitetet under den här försäsongen och under den senaste säsongen egentligen. För välskött förening, man vet vad man gör i känslan.
Toppen KPI-er.
Väldigt fina KPI-er. Nu är det Sirius under Engelmark. Vad... Det är väl bara uppåt framåt som gäller, eller?
Nej, det är ju...
Nia var ju inte tillräckligt bra.
Nej, precis. Så det är ju... Nej, men det har ju sett riktigt illa ut såklart på försäsongen. Det är ju... Jag tror inte att CEO-supportarna trodde att de skulle vara så oroliga som jag antar att de är. Liksom, det är ju väldigt många i fotbollssverige man pratar med andra tränare, folk som är så här: Sirius, jävla vad det ser illa ut liksom. Och det har sett, sen har de haft perioder matcherna som varit okej, men försvarsspelet har ju varit ett fullkomligt haveri. Och jag vet inte, det här är ju, jag vet inte om det är någonting jag har känt ett tag, att jag gillade, alltså jag var ju överraskad när Christer Mathiasson tog över Sirius för ett par år sedan, eftersom han stack ut så mycket i relation till övriga duktiga Sirius. Sirius är en väldigt duktig klubb där alla är väldigt så här välkammade och gör det på rätt sätt, och så fick de in en lite mer inte halvgalen person på positivt sätt, menar jag, som är liksom passionerad, som sticker ut, som bryter av lite mot den här oerhörda duktigheten. Nu har den duktiga föreningen Sirius tagit in även en duktig tränare som påminner om den tidigare duktiga tränaren Daniel Bäckström, så att det känns lite som att, jag vet inte för de kanske behövde det här skavet med en tränare som var lite mindre, som var lite mer fokuserad
lite
på vad,
mindre universitetspoäng.
Ja, precis, och var lite mer
känslomässigt.
Exakt, och fokuserad på vad bra här och nu den här matchen, på hur vi ska straffa motståndarna. Det behöver inte se så kontrollerat ut allt, utan det snarare kunde vara att vi skulle blitza sönder dem i kontringattacker. Engelmark är ju lite mer, jag vill säga, sen har han varit väldigt duktig på att få ihop EP liksom, så han är uppenbarligen väldigt, väldigt bra tränare, men jag gillade när de bröt av lite med Mathiasson. Jag tycker inte de gör det med Engelmark, och han har ju inte alls fått in den entusiasmen och den nybyggarandan som brukar följa tränarbyte, eller ett lyckat tränarbyte. Tvärtom så har ju allting sett sämre ut än så länge.
Sen ska man inte undersöka också värdet att ha en fungerande nia på plats som ger det andrummet, de bonusmålen, den tryggheten för resten av laget. Och den har de ju tappat liksom. De har inte riktigt fullt ut ersatt det. Så försäsongen var det ju så att fanns det något lag man ville möta som fick livet känns toppen, så var det Sirius. Öster gör det och bara, oj, vi är rätt bra. Liksom, AIK åker dit, vi kan göra mål. Så att alla borde bokat in en match mot Sirius. Men jag tror att alltså, Engelmark är också en projekttränare, och alla som har haft honom, som har pratat med, är ju eld och lågor över hans kapacitet och kompetens, så att vi får lita på det. Duktiga Sirius.
Och så har vi Värnamo kvar, som väl ska kämpa för sin överlevnad ytterligare en säsong. Läser man det?
Alla har ju liksom nästan, jag skulle tippa Allsvenskan, så jag insåg att alla kommer tippa ut Värnamo. Jag kände att tror jag det 100% själv, och jag tror det i viss mån, men jag försökte se det från den ljusa sidan, liksom, vad är bra i Värnamo, vad finns det där? Ja, ett, försvarsspelet var mycket bättre än vad många tror förra året, jag tror det var sjätte bäst i Allsvenskan, om man behållit i princip alla försvarsspelare, till och med stärkt med några till, fått en bättre målvakt eventuellt också. In i mitt fältet, ja men Simon Thern, Luke Leroux och Wendersson är trots allt kvar. Två av dem verkar hata att vara där, men de är trots allt kvar liksom. Ja, exakt. De är trots allt kvar. Ja, Gustav Engvall såldes, men han gjorde inte så många mål förra året. Det var Kalou och Selkovic som stod för 7-8 mål var, och de är kvar. Och så har man fått in den här Cibicki såklart också, och man har ett par yttre som är halvintressanta också. Så att, men laget är inte så jävla dåligt. Det som skulle tala emot Värnamo, det är ju om livskraften liksom har försvunnit ur det här projektet, att folk inte tror på det längre, att folk är trötta på det finns en leda och en ingen stark lagsammanhållning längre. Det talar emot Värnamo, men kvalitetsmässigt spelare för spelare så har de en minst lika bra eller bättre trupp än många av de andra lagen i bottenstriden. Så att därför satte jag Värnamo på en kvalplats, för att jag försökte för en gång skulle mitt liv se allting från ett ljust håll. Mm.
Nej, alltså det kan gå två håll det där. Alltså känslan är, jag tror jag skojar om det när vi var tv-inspelning eller podd under förra säsongen, att synen på IFK Värnamo från resten av fotbollsetablissemanget är ju lite som en sån här amerikansk skräckfilm, något monster, och alla står och skriver "Why don't you just die?" och det kan omvandlas, antingen så landar det i omklädningsrummet i IFK Värnamo. Och det var väl lite det som Simon Tang gläntade på fjol, att han spelare som inte ville vara där, som inte brann för det där, som också kände att, ja, why don't we just die? Eller så omvandlas det till att du blir det konträra gänget som lever på känslan av att ingen vill ha oss här. Vi har inte ens en egen plan. Vi kör på, alla vill ha ut oss. Vi har ingen stora publiksiffror, ingen stora bortaföljen. Ingen egen plan, ingen kommun som sluter upp bakom oss. Men vet ni, vi är bara här, vi älskar det liksom, och jävlas att vara Gossenruda. Mm. Och det kan vara en enorm kraft om man får med sig det i omklädningsrummet. Då kan IFK Värnamo göra ett år till.
Det var premiäromgången det. Före vi knyter ihop så tänkte jag att vi ska ta en liten kik liksom, över den säsongen som är på gång. Vi pratade om det tisdags. Men, det här med att det faktiskt är Malmö FF mot klubbet. Det är lite så det känns. Är det... så att säga, bra för svensk fotboll skulle ni säga?
Nej, men det är klart att allsvenskan, ja, det är ju en gammal grej, det pratade vi mycket om förr i tiden. Simon skrev mycket om det på 00-talet och tidigt 10-tal, att det var en unik serie för att vi fick en nya vinnare i princip hela tiden. Mm. Det var fantastiskt kul, det var givetvis stor ovisshet i det, men samtidigt kan jag inte säga att jag tycker att det blir tråkigare för att följa allsvenskan de senaste åren, bara för att Malmö har varit så pass dominanta, så att ja, jag skulle gärna se att det var fler lag som kunde utmana, att det var fler olika lag som vann allsvenskan, men jag kan inte säga att jag känner att det har påverkat mitt eller andras intresse för serien, att det inte är så.
Nej, inte här heller. Det man kan hoppas på lite av säsongen är, alltså i fjol satt vi efter ett par omgångar och sa att det riskerar att bli den minst tabloida allsvenskan någonsin, eftersom Malmö kommer vinna, det framstår som klart så tidigt. Vi kommer inte få en större kamp liksom, där bakom den andra, tredje platsen. Vi har inga storklubbar i tillräckligt liksom, kittlande kriser. Det blev lite kittlande med AIK. Det blev verkligen kittlande med Blåvitt till slut. Men det kändes inte så där i början. Så att man måste ändå få någon slags berättelse att bygga upp serien på. Och det kan vara en kamp om Stockholm. Det kan vara att någon rycker lite i Malmö i alla fall. Du kan få... Någon provinsklubb som gör en väldigt, väldigt stark säsong, om det nu är Elfsborg eller IFK Norrköping eller vad den har, ett återuppväckt IFK Göteborg, en stor klubb i en vettig kris. De här sakerna behöver man för att det ska vara intressant och skitnade. Det räcker inte bara med att det är häftiga tifo på matcherna. Det måste ha någonting sportsligt också. Men det behöver inte nödvändigtvis vara en, liksom en guldstrid som går in slag för slag in till sista omgången. Det tror jag inte är bärande och helt nödvändigt för allsvenskan, även om det vore kul såklart. Mm.
Och jag menar, lite av mandelmassan i den här semlan som är allsvenskan är ju publiken, det är ju trycket, och det är ju också storklubbarna, Stockholmsklubbarna, IFK, Malmö och så vidare, och den här stämningen, den här Stockholmsligan, Stockholmstabellen, den betyder också en del, den är liksom som en liten mini-berättelse som sagt mitt i alltihop. Vad tror ni om Stockholmstabellen den här säsongen?
Nej, oerhört ovisst, det är väldigt, väldigt svårt att skilja åt lagen mellan andra plats i allsvenskan, eller man tippar andra och tippar typ sjätte, sjunde plats. Det är väldigt, 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 väldigt svårt. Så vilka jag tror, om Djurgården, AIK och Hammarby, alltså jag kan inte separera dem vid det här tillfället. Jag kan verkligen inte göra det. Jag Och det är väl det som är väldigt spännande, att de är oerhört jämna sportsligt, upplever jag. Man kan ju tycka att AIK...
Det är sällan det har varit så. Nej, det har ju nästan alltid varit något som har varit väldigt dominant, och sen så har det ändå kunnat skrälla på derby och så vidare, vart underdogs och sådär.
Nej, men... precis. Men det, är liksom, det blev väl till slut 2-3-4 förra året. Mm. Och jag menar, det finns en... men just nu till exempel, liksom AIK kan man ju tycka väldigt så här... De är väl de som är mest oroliga just nu inför den här säsongen. Samtidigt finns det en... Jag väger liksom underskatta AIK om de bara får ett par bra resultat. Jag ser inte varför de inte skulle kunna piska igång samma maskineri som de gjorde förra hösten med Thomasen. Om, så där, det skulle vara om spelarna har gett upp på honom eller tröttnat på honom, inte lyssnat på honom längre eller inte hans auktoritet har bäring längre. Finns ju såklart en sån risk. Men jag menar, jag har höga förväntningar på alla de här tre lagen, och det är ju spännande och kul. Mm.
Ja, jag har ju någon slags ångvält stående i garaget som man bara kan... Om man får igång den så blir de ju svårstoppade.
Det är alltså enormt mycket bensin. Sen så är det bensin som kan explodera eller som kan ta fart. Det får man ju se. Och det är alltså oron om man liksom står med öronen mot rälsen och lyssnar i AIK-land, så känslan... Alltså jag pratar inte om in i klubben utan runt klubben, att i supportrar, man är lite så här rädd att det ska bli som det blev förr. Det vill säga att AIK alltid startar säsongerna med en poäng på tre matcher. Och då rullar allting åt fel håll, och det är kris och det är avgå och allt det där. Och då är det ju Sveriges mest kontraproduktiva miljö. Så att för dem så bara börja samla lite poäng, alltså det är supernat, men sådär, så att krisen inte får fäste. För sen så kommer du få tillbaka skadade spelare. Du kommer sätta liksom relationer mellan spelare. Det är mycket, var man 25 stycken innermittfältare i vintras. Så att få ordning på det där under Thomasen, som är en väldigt så här stadig och krävande fotbollstränare, så kan det såklart bli bra för att det är AIK.
Hur ser arbetsschemat ut för de kommande dagarna?
Jag ska inte jobba.
Alltså, jag börjar tycka att det låter som att du ska hem och dricka en kopp te. Ja,
vi ska ju på samma matcher i alla fall i helgen, förhoppningsvis, som Simon håller sig frisk. Vi ska båda på Djurgården, Malmö och Hammarby Blåvitt.
Spännande.
Mycket.
Nu kör vi, va?
Som vi gör.
Den allsvenska säsongen snart här. Det var allt vi hade den här torsdagen. Allsvenska podden från Sportbladet är tillbaka på tisdag igen. Då har vi lite resultat att hantera, och dessutom en massa annat, och kanske vet vi lite mer om de här klubbarna inför fortsättningen. Tusen tack alla ni som har tittat och lyssnat. Vi är som sagt tillbaka nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.